vinter i skärgården, ja. De sjöng alldeles i början när Runmarös hästar går över isen, och då tänkte jag på dig. Ditt hästintresse.
Ja, just det. Det är ju det också. Det är ju travet, vet du.
Ja. Fortfarande lika...
Ja. Jag hade en farbror, min pappas bror då, som var oerhört travintresserad när jag växte upp, och han hämtade mig på söndagarna när han åkte. Det var alltid på söndagar trav, så fick jag åka med honom. Och då var inte jag 18 år, utan då var jag nog kanske 15-16, fick inte spela. Va? Mm. Men på den tiden kunde man spela för 2 kronor. Alltså det var minsta insatsen. Och då kunde han spela åt mig. Han fick ju inte det egentligen, men 2 spänn kunde jag ju få spela. Då rev man av såna här bångar. Och då vaknade väl ett intresse för det här med trav. Jag har väldigt respekt för hästar. Det måste jag säga. Jag har kört, suttit bakom någon gång och så. Och känner ju alltså att det är en oerhörd kraft som utväxlas där, alltså.
Är du fortfarande hästägare?
Ja, jag är hästägare och har haft sån tur. Jag har haft ägt många hästar under åren. Den ena värre än den andra. Men just i år, så faktiskt tack vare Erik Berglöf som är tränare på Färjestad, så har jag fått vara med honom på en häst som vi äger tillsammans, han och jag, som heter Dream of Road. Det är drömmen om vägen. Ja. Det är ganska poetiskt. Och det är en tjej som är 3 år som har sprungit i år och sprungit jättebra. Jag är så stolt och det är så kul och det är så vansinnigt spännande.
Och kommer det gå ännu bättre framöver?
Ja, det vet, ja, det har hon ju en 4-årssäsong framför sig här, året som kommer nu då. Så att det kan bli riktigt bra. Och, vi vinner väl Elitloppet nästa år, tänker
jag. Ja, jag menar det, och Erik tränar.
Ja, visst, det, han är van att vinna Elitloppet.
Jag menar det, då går det vägen.
Ja, ja då.
Annars sådär privat, vad gör du? Har du hobbys?
Ja, jag hinner ju med lite hobbys. Nu är jag ju oerhört sportintresserad utan att utöva någon sport. Det är ju lat av naturen. Men jag tycker ju om fotboll. Jag tycker det är så kul med fotboll. Bandy också. Örebro är en gammal bandystad. Ja, alltså, det finns ju i kroppen. Och hästar. Och så har jag ju 2 små barn eftersom jag har ett äktenskap bakom mig och ett nystartat. Och jag är över 50 år men har alltså 2 rätt små barn. Amanda som är 12 och Simon som är 10. Så att de tar, jag vill liksom ha mycket tid med dem. Det är så.
Det är viktigt.
Ja, det är mycket viktigt. Alltså, barn är så barnslig själv också. Det är kul att läsa för dem. Det är kul att le. Alltså att jag vet, jag blir nog aldrig stor.
Det är bra det. Du Peter, vi sa det i början av programmet här. Du nämnde själv Povel och tälten knäpp upp och så där. Han är en av de idoler som du har.
Ja, det blev ju så när man växte upp på 50-talet att Povel var ju alltså, kanske både på 50- och 60-talet oerhört dominerande i svensk underhållning. Där måste man ju ändå säga så att Povel Ramel med det han har uträttat i svensk underhållning har varit för det första oerhört nyskapande. Han har verkligen kommit med någonting nytt. Och så är det ju en genial, alltså det är en multitalang. Han är ju oerhört begåvad. Mm. Och även nu i 80-årsåldern håller Povel Ramel på och jobbar för fullt. Har gjort en radioserie och producerar sig. Och har glädje i det han gör. Mm. Man måste beundra en sån man. Alltså han har gjort så kolossalt mycket bra.
Du har valt någonting som heter I de ajabajande fingrarnas land.
Ja, du förstår. Ja. Det är från en tv-serie som heter Semlom Pyttings gröna dalar, tror jag den heter någonting. Och jag tycker det är så kul för den spelas inte så ofta, men den säger en hel del om det land vi lever i. Och den har lite samhällskritik i sig. Jag tycker det är trevligt när det är på.
Runt omkring dig finns ett särskilt folk för sig. De som lever på att kontrollera dig. I vartenda håll de glattar och nickar med kisande blickar och snipiga nosar. Du har varit deras levebröd, ja, liv och död sen du gick i kott. En sån arbetsgivare som du finns ingenstans, så känn dig riktigt stolt. Inför denna registrerande skvadron är du faktiskt en betydande person. Där du lever i det mästrande, jajande, ajavajande fingrarnas land. Blott känslan av att någon bryr sig om dig, för din skull offrar tid och energi. Runt i din trädgård står de små gubbar som begår sitt legitima fönstertitteri. Du är aldrig någonsin ensam som du tror, garanterat bokförd in i minsta por, där du lever i det mästrande jajande ajavajande fingrarnas land. In i datagröten står du under ständig skyddstillsyn. Runt omkring dig rynkas bistra ögonbryn, där du lever i det mästrande jajande ajavajande fingrarnas land.
Ja. Mm. Är du rolig privat, Peter?
Nej, det tycker inte jag att jag är.
Va? Det är aldrig några komiker som är roliga.
Nej.
Kommer
nej.
Det sig?
Ja, det har du rätt i. Nej, det där privatroliga. Jag var inte, alltså, i skolan, jag var ingen sån där klassens clown eller så. Hitta på tokigheter. Jag tror jag var ganska, lite blyg, lite tillbakadragen och sådär. Lite reserverad kanske. Jag tror inte att jag är särskilt rolig privat.
Men det här är ganska roligt. Nu ska jag citera i någon tidning här.
Vad har du läst nu?
Jag ser inte vad det är för tidning faktiskt. Men du fick frågan, om du tvingades minska din konsumtion, vad skulle du först dra in på, står det.
Jaha.
Och då svarar du så här, köpa färre tidningar, avstå från godis, sluta dricka alkohol, inte gå på bio, sälja min tv och video, sluta spela på V65, skrota bilen, sälja sommarstugan, skänka bort mina plattor och dränka mig. Det tycker jag faktiskt är ganska roligt.
Ja, nej, men det kändes som att man tog bort hela sitt liv plötsligt när man skulle avstå. Ja, jo.
Men du är socialt engagerad, har jag förstått. I alla fall så i samband med din 50-årsdag.
Ja.
Så skedde någonting den vägen.
Ja, just det. Jag om man känner sig lite privilegierad och mår rätt bra, så kan man ju ändå inte blunda för allt som finns runt omkring en. Och det vet ju du också kanske, att det, så fort det numera är en sån här stor gala på tv, så säger man, nu kommer en till sån där gala. Och pressen skriver gärna om att nu ska de tigga pengar. Men på något vis, så länge det finns lidande och så länge det finns människor som har ett engagemang och vill göra saker för några som har det svårt, är inte det bra? Mm. Jag förstår liksom inte, jag menar... Allt som kan göras för att någon annan ska må bättre måste vi ju försöka göra. Det är ändå så lite vi kan göra. När jag fyllde 50 så tänkte jag att jag visste eller förstod då, många vill väl gratulera mig och sådär, och jag hade inget sånt där behov av att få saker, och så tyckte jag att men kanske ändå att man skulle kunna göra så att man startade någon fond, och gärna barn, för jag tycker oerhört mycket om barn, och det känns jobbigt med barn som har det svårt. Och så råkar det vara så att jag har en dotter, Amanda, som har ett hjärtfel som är medfött och som kommer att leva med det här hjärtfelet lång tid framöver. Och då tyckte jag plötsligt att det var ju inte bara vi som var drabbade, utan många andra. Så jag tyckte man kunde starta någon liten fond istället då för hjärt- och lungsjuka barn och deras familjer. Därför Marie och jag vet hur det är att vara mamma och pappa till ett hjärtsjukt barn när man drabbas. det behövs ett skyddsnät runt omkring, och det behövs någon som tänker på de som finns runt omkring. Och det här skulle så att säga inte gå till forskning eller medicin, utan det skulle gå till någonting som var kul för dem runt omkring i samband med sjukhusbesök. Så nu vet ju jag att den här fonden som vi startade fick in 250 000 när jag fyllde år. Fantastiskt bra. Och så fyller jag på lite med lite jobb jag gör om året och sådär, så att vi kan dela ut lite pengar. Det kan komma till nytta. Någon kan få en cykel, någon familj kan få åka på en semesterresa, några kan få gå på Liseberg när de i samband med någon hjärtoperation i Göteborg och sånt här. Vi har råd att engagera clowner som går runt på sjukhusen och underhåller barnen så här lite grann. Så på det viset så tycker jag att det är kul att kunna göra nytta på det.
Mm. Nu nämnde du Marie.
Nu nämnde jag Marie.
Ja. Fru.
Fru Marie.
Ja, som ja. En gång dansade i dina revyr.
Hon dansade in i mitt liv.
Ja.
Jo, hon var ju dansare.
Ja. Ja, och ni jobbar ju fortfarande mycket ihop. Ja. Hur går det ihop? Ja,
ja, i mitt första äktenskap med Birgitta så jobbade vi kolossalt mycket ihop, Birgitta och jag också. Och då drog man ju nästan slutsatsen när det äktenskapet tog slut att det här kanske inte är så bra. Att man sliter på varandra i princip 24 timmar om dygnet. Och så sitter jag i samma sits igen.
Mm.
Men ja, ta i tre då, så det fungerar ju. Vi jobbar ju med samma saker. Hon är med. Hon har ju då, var dansare, blev koreograf och jobbar numera som skådespelerska. Så hon spelar ju teater och och driver en dansskola här i Örebro. Lär unga barn och ungdomar att dansa. Ha. Men det fungerar.
Det låter bra. Ja. Gillar hon också Frank Sinatra?
Hon är tvungen. Ja, vi har sett honom faktiskt. Att, jo, jag hoppas hon gör det. My kind of town, Chicago is. My kind of town, Chicago is. My kind of people too. People who, they all smile at you. And each time I roam, Chicago is, it's calling me home. Chicago is one town that'll never ever let you down. It's my kind of town. My kind of town, Chicago. Yes, my kind of razzmatazz. And it has all that jazz. And each time I leave Chicago, it's tugging my sleeve. Chicago is. The Wrigley Building, Chicago is. The Chicago Cubbies, Chicago is.
Hey, don't forget
is.
Them socks.
One town that'll never ever let you down. It's mine.
It's mine.
It's mine.
It's my kind of town.
Frank Sinatra senior och junior hyllade staden Chicago.
Ja, bra duett faktiskt. Han sjunger bra junior också. Alltså.
Ja, visst. Härlig låt.
Ja.
Svängde ordentligt i My Kind of Town. Ja, vad säger du om Stockholm?
Underbar stad att komma till när man inte bor där. Det är stort och finns mycket och det är teater. Alltså. Nej, jag ska absolut inte tala illa om Stockholm på något sätt. Det är bara det att allt det jag gör finns ju där redan. Så jag tror att jag har varit ganska klok ändå som har varit i Örebro och sagt att vi flyttar inte på oss. Vi är i Örebro, vill ni se oss får ni komma hit.
Men det kom ju stockholmare. Jag har en bekant som var här förra veckan.
Det går bussar från Stockholm. De kommer ner och tittar på oss och sådär. Mm. Så att det fungerar bra på det viset.
Det måste ju kännas ganska skönt för dig.
Ja, det är jätteroligt. Ja. Det är klart att det är skojigt när det kommer en buss från Stockholm. Ja. Så där utbudet ändå är så stort. Mm. Men det är väl det att vi spelar revy, riktig revy. Och det är väl det som gör att de åker och söker upp oss.
Och, ja. Och varför är det så bra med just revyform?
Alltså det är något som är utmanande med det här med revy. Och jag tror att det är den här utmaningen i att du går in på scenen och sen har du inte 2 timmar på dig att etablera din karaktär och vinna publiken. Utan du har kanske ibland 2 minuter på dig. Ibland 7 minuter om det är en monolog. Mm. Och på det ska du kunna göra det där lilla, larvigt att säga konstverket, men du ska kunna göra det där. Att fånga in hela publiken på den där korta tiden. Och det ska vara roligt. Revy ska ju vara underhållning. Mm. Och det är det som gör det så oerhört spännande när man kommer ner på teatern på kvällen och så tittar man vilka grupper har vi. Ja, det är de där. Jaha, så hur mycket folk är det? Oj, det är bara 250 ikväll. Ja, men det går i alla fall att spela. Och så in, och så det där första förlösande skrattet som kommer på den där första vitsen som man vet att kommer ett skratt där, ja, där kommer kvittot. De är med oss, de är med mig nu. Det här blir kul. Det är något, så ja, det är speciellt.
Men du har ju också spelat i Stockholm på Intiman.
Ja, vi hade ett samarbete med Göran Lindgrens under hans tid på Sandrevs när han tog oss och gänget till Intiman. Jag tror vi gjorde 2 revyer där faktiskt på Intiman.
Och det gick bra?
Ja, det gick bra. Mm. Det var jättespännande, jätteroligt.
En som snabbt kunde ta publiken har jag förstått var Åke Söderblom.
Ja, du förstår. Och jag har aldrig sett Åke Söderblom live alltså. Och så har jag sett honom på så mycket film. Och så minns jag när jag var riktigt liten innan vi hade tv hemma så var vi hos någon släkting som hade tv och han var med i något tv-program. Och jag tyckte han hade sån utstrålning och jag planerade så länge att jag skulle åka, om inte annat åka till Göteborg, för han spelade så mycket med Gösta Bernhard där nere på Lisebergsteatern. Och det blev aldrig av. Han nästan dog ju på scenen,
ja,
tror jag.
Just det.
Och så.
I logen,
ja. Mm. Men han var oerhört begåvad tycker jag och duktig och gjorde faktiskt några såna här skivinspelningar med lite revynummer, revyaktiga texter. Alltså.
Mm, och jag tror inte det är så många som vet att han är i grund och botten revyförfattare.
Ja, just det. Jo. Han skrev ju väldigt mycket sånt material. Alltså. Och spelar revy på Södran, va?
Ja, just det. Ja. Och här är ett exempel.
Lyssna nu och hör. Se, jag är konstruktör. Ja, jag har gjort en sak av ett vanligt rör som jag har filat av och satt dit ett nav och en liten stav. Så en mässingsnit som jag pillrar dit och så isolerar jag det hela med bakelit. Har man sedan en plugg och en liten kugg händer det inte ett dugg. Det är en konstig liten pillig grej med smörjsystem så den kan vrida sig. Och vem som helst kan sköta den så lätt om bara säkringarna sitter rätt. Se, saken är den, ja det finns ett men. Det ska vara kylarvatten på. När man som sagt sluter kontakt så kan det aldrig hända något. Dessutom är den så pass listigt gjord att det kan monteras på ett vanligt bord. Ja, det är en konstig liten pillig grej, men vad den ska vara till, det vet jag ej. Ungkar som man är får man brottas med många små problem, både det och det. Kan någon svara på, säg, vart ska man väl gå för att en liten matbit få? Se, Sara tycker jag, de är långt ifrån bra. Därför gick jag på en privat krog en dag. Ny för mig var den där betjäningen. Fram till mig kom en. Det var en konstig liten pillig grej. Var värden själv som stod och bockade sig. Han kom med matsedeln, ett stort plakat. En 4x5 i kvadrat. Ja, jag pekade på en entrecôte och genast tänkte jag som så att är nu den som matsedeln så får man något att tugga på. Jag satt och drömde om en saftig en. Men vad tror ni kom in på tallriken? Det var en konstig liten pillig grej i guldsås och med lite timotej. Tänk, undervisa ska skolbarn av idag hur de kommer till och hur det var och hur det var. Rakt på saken kan inte gärna man säga det, minsann. Men se, då tycker jag bildspråket är bra, både för pedagogerna och för de små att ha. Erotozoologin har nämligen en fin omväg via bin. Det är en konstig liten pillig grej som när den ser en blå förgätmigej, den flyger hit och dit och svärmar runt omkring. Och då så måste det naturligtvis hända någonting. Så man kan väl dra en parallell emellan människor och bin. Det är honungen som lockar en och frågar nu någon i biologin. Men hur får bi ett tag på honungen? Så svarar fröken, kära lilla Sven, det är en konstig liten pillig grej. Men vad den ska vara till, det vet jag ej.
Konstig liten pillig grej med Åke Söderblom. Ja du Peter Flack, du jobbar fortfarande.
Ja, jag har jobbat mycket det här året. Eller ja, året som gick ska jag väl säga då. 2002 har jag jobbat väldigt mycket.
Men du sa här förut att det är svårt. Du är ingen förnyare, sa du.
Nej, jag känner mig ju inte som det. När jag jämför med andra inom underhållningsbranschen så kan jag ju inte säga det. Jag ser ju på underhållningen att det kommer hela tiden nya strömningar. Hasse och Tage stod för en väldigt, tycker jag, oerhört medveten och fin bit på 60-talet. Och så kom Magnus och Brasse, om vi säger på 70-talet. Och så har det då kommit Galenskaparna förstås, som har betytt kolossalt mycket för svensk revyunderhållning, tycker jag. Mm. Och Killinggänget, om vi nu ska titta på den unga, ironiska satirgenerationen som kommer. Men där är jag lite, jag känner mig lite utanför och hänger fast vid en sorts gammaldags, man säger fyrkantigare revyer som riktar sig till en bred publik.
Ja, ja. Men den här riktigt gamla sorten som du nu är inne på, den här med nummer, klara nummerrevyer, dans, sketcher, monolog och så vidare, det saknas ju egentligen väldigt mycket.
Ja, det är ju inte, alltså så byggs ju många nyårsrevyer upp.
Ja.
Det är ju nummerrevyer.
Men, precis, men för övrigt så är det...
Men sen är det kanske bara vi som håller på med det här.
Tage Danielsson, har jag förstått, det är en av de som du gillar.
Ja, oj, alltså en sån oerhört fin person och begåvad och rolig på scenen, men framförallt med pennan i handen. Vilka texter!
Har ni hört att man talar om politiker förakt?
Jo då, det har vi hört.
Det är tarvligt sagt. Har ni hört att politiker är ljusets riddarvakt?
Också det har vi hört.
Det är för mycket sagt. Sanningen är bara den att den du valt ändrats kapital.
Ja, så det menar du?
Ja, han har blivit någon sorts proffs.
Vi förstår vad du menar.
Denna formgjutna nya modell, denna slipsprydda typ av procenttabell, denna åsiktsjonglör är för professionell. Ge mig hellre en glad amatör. Detta tvärsäkra pratfenomen, denna mjukhårda blandning av ull och sten, denna ordfabrikör ger jag ingenting för. Ge mig hellre en glad amatör. Vad han vill och vad han tror på, innerst inne i sin själ, vet man ej, han vill bli stor på att förbindligt verka vilja väl. Den är sluge expert på taktik, som så flott sol och vårar en bred publik. Så den smälter som smör, den är epa-charmör. Ge mig hellre en glad amatör. Ge mig hellre en glad amatör, en som inga strategiska utspel gör, som kan vara spontan, säga det var som fan och kan tveka som människor gör. En som tystnar när käften blir glapp, som personligen styr sin voteringsknapp, inte får sina tal från partiets central och är klok även före ett val. En som helst någon gång i livet haft ett jobb, ett vanligt kneg, inte en som tar för givet att man föddes till partistrateg. Inget högre politiskt förnuft drives upp i kansliernas drivhusluft. Det är proffsen som gör så att rosorna dör. Ge mig hellre en glad amatör.
Jag tycker det är bra. Åh, vad bra.
En gång i tiden var du, Peter Flack, en glad amatör, men det är du ju inte längre, för nu är du oerhört professionell. Hur mycket av materialet i dina revyer skriver du själv?
Ja, jag jobbar ju så att jag skriver väldigt mycket själv. Hjalmar-materialet skriver jag nästan allt, kan jag ju säga, ensam. Men sen har jag då många författare runt omkring mig som jag gärna jobbar med. Och där jag jobbar med dem utifrån det att jag tar in texter och så sätter jag min lilla prägel på det och ändrar lite hit och dit. Åke Strömmer till exempel, som sitter och skriver i Borlänge, och jag har Claes Fågel och jag har Lars Wittenmark, och jag har många runt omkring som hjälper mig med det.
Var har du din kammare där du sitter och skriver?
Jag skriver där jag är för tillfället. Alltså jag kan skriva, vi har ett litet radhus i Spanien, jag kan åka dit och sätta mig och skriva. Jag kan sitta på ett hotellrum om det behövs, men jag skriver bra hemma också.
Aha.
Papper och penna finns alltid.
Du, det du håller på med nu i badhuset här i Örebro, det är ju inte riktigt revy.
Nej, det är inte revy. Alltså vi gjorde så här, vi har öppnat en nöjeskrog i Örebro det här året som heter Nöjeskrogen Hjalmar, där Hjalmars ande lever lite grann. Och där vi har det här stuket med att ungdomar serverar och showar och underhåller grupper och sådär. Då tyckte vi att det kommer att ta så mycket jobb, så vi var inte riktigt mogna att göra en ny revy, för den vi spelade slutade ju 2002 i februari-mars. Att 2003, i året vi är inne i nu, till hösten, då kommer Hjalmar igen med en ny revy. Under tiden så har vi spelat en fars som heter Nu är det klippt.
Mm.
Som vi har spelat i Örebro, som vi väl ska fortsätta med nu här i januari, februari och förhoppningsvis mars, april också om det går.
Och det är väl lite annorlunda, kallas för deckarkomedi, såg jag någonstans.
Ja, det är en deckarfars som har olika slut.
Ja, publiken får vara med.
Ja, de är med. Alltså, man spelar upp en liten scen och så sker ett mord. Och sen så stoppar man och säger att ni som sitter i salongen, ni är vittnen, ni har ju sett allt som vi har gjort. Och någon som är på scenen måste ju vara mördare. Någon är det ju som har gjort det här mordet. Så då är det en polis där som låter publiken ställa frågor. Under en lång frågestund så får publiken fråga, men vad hade du i portföljen och varför gick du ut där och kom in där och varför hade du blod på fingret och vad det nu är för någonting. Och sen röstar man. Så säger man till publiken, ja men vem är det nu då? Ni får rösta. Alla ni som tror att det är Peter Flacks roll här nu, Eddie Larsson heter jag. Eddie, räck upp handen nu, och då ser jag hur de räcker upp handen. Och så vissa kvällar så är det jag. Och då är det olika skrivna slut, va? Så att det publiken säger att vi tror, de flesta tror att det är jag, då spelar vi det slutet.
Inget nyskapande från Peter Flack, men det är i alla fall ganska nytt och annorlunda i alla fall.
Det får vi väl säga. Ja, det är lite annorlunda. Jo, det är kul.
Men sen kommer revyandet igen, som du säger, då i höst.
Ja. Jajamensan.
Och då blir allting som vanligt
igen. Ja, nya tag och Hjalmar och det här. Ja,
ja.
Så är det.
Det ska bli roligt.
Ja, jag tycker det.
Eller är det kämpigt, jobbigt?
Nej, det är det inte. Då skulle jag inte orka hålla på. Alltså, jag är så gammal nu så då kunde jag sluta. Men det är kul alltså. Det är roligt. Publiken alltså levande, ingenting går upp mot levande publik.
Nej,
nej,
det är sant. Till sist, Peter, för du har ju valt låtarna i programmet.
Ja, jag fick välja musik och det är ju jättetrevligt att få göra det. Och det blir mycket svenskt, men jag tycker det kan väl vara i radion, det är så mycket annan.
Tycker jag också.
Ja, jag vet att du tycker det. Ja, men ja.
Ja, och det här är ju påvelskt.
Ja, det här är påvelskt och det här är väldigt nytt faktiskt, för det är en alldeles ny skiva med Claes Jansson som jag tycker är alltså en lysande sångsolist som vi har i Sverige, som sjunger allt, blues och jazz och slager vad du vill. Absolut. Och det här är väl kanske en bra avslutning. Följ mig bortåt vägen, det är en Povel-klassiker.
Alldeles utmärkt.
Ja.
Och med denna, tack Peter Flack.
Tack Kent, trevligt.